begynt et type tema, kan man vel si, med Jesu liknelser, og jeg kommer prøve å fortsette med det i dag. Sist så snakket jeg om den barmhjertige samaritanen. Og veldig bra, takk for det. Men jeg glemte å si noen detaljer faktisk, så jeg tenkte jeg kunne bare ta en kort hva skal man säga, en kort gjentagelse på det som jeg, eller gjentagelse blir det ikke, for jeg glemte å si det. Men jeg snakker om det at samaritanen er en bilde på Jesus, mannen som falt bland rövare var du eller jeg, rövarna var synden. Och sen kom lovens representanter i prästen och leviten som gick förbi och de kunde inte så mycket annat för de loven, om viss loven kunde snacka så säger ju den till den dömde mannen att du förtjänar att dö för du har syndat. Så de gjorde bara jobben sin kan man säga. Men så tog ju samaritanen, Jesus tog den dömde personen till ett värdshus. Och där glömde jag ju tre viktiga detaljer. Jag sa att värdshuset, det här är ju menigheten och vi kan se värdshusvärden, det kan då vara Lars. Men så glömde jag att säga att ett värdshus har ju tre viktiga komponenter och det glömde jag att säga. Ett värdshus har sängar, sovplatser, en plats där du får vila. Och värdshuset har mat och värdshuset har god drick. Så det betyder ett värdshus, menigheten, ska vara ett ställe där du kan få vila. En plats där du kan få sova gott och bli utvilt. Komma in i Guds vila, i Guds frid. Och där vilan är ju till och med något som vi sen kan jobba i när vi har funnit den. Men maten är ju inte minst viktig i menigheten heller. Att man får andlig föda, att man får spisa. Och dricken är inte så dum den heller. Den helians vann som kan bli förvandlat till vin. Och som då är ordet som blir uppenbart för oss. Eller, och vaskar oss. Vaskar sinne vårt. Vaskar samvittigheten vår. Så vi kan leva med en god samvittighet och så vidare. Så det ligger så mycket i det där med värdshuset. Jag tror man kan finna ändå mera ting i. Om man bara sätter sig ner och tänker på ett värdshus. Och vad det innebär. Så fantastiskt god bild på menigheten. Idag ska jag pröva att ta en annan liknelse och vi får se hur jag får ihop det, eller hur den helige ande får ihop det, för det är knappt så jag ser mina egna klottriga notater, och så den helige ande må verkligen hjälpa mig idag alltså. Och det var lite kaotiskt där hemma när jag skulle förbereda mig, så i hodet mitt så är det lite sånt sur, men det gör inte något, för det brukar ändå bli väldigt, väldigt bra när den helige ande släpper till. Men jag har begynt. Innan jag begynner med själva liknelsen så vill jag säga någonting om hur jag upplever att den helige ande opererar när man sätter sig ner och studerar ordet på den här måten. Och det är att plötsligt så läser man en text och så kommer man att tänka på ett annat skriftsted och ett annat skriftsted och ett annat skriftsted. Och jag vet inte om ni hade sådana knep och knåpböcker här i Norge, jag tror ni hade den när jag var lite, som fanns det, så det var en liten prick och så stod det nummer ett och så var det en till prick och så stod det nummer två och en till prick och så stod det nummer tre, och skulle man begynna att dra en streck mellan dessa prickar, connecting the dots. På något sätt så är det lite samma när man studerar Bibeln. Man får ett skriftsted och så får man ett till skriftsted och så får man till slut en hel ny bild genom att connecta skriftställena. Jag husker när jag hade precis blivit frälst, så fann jag fram en bibel och den hade extra mycket av sådana korsreferenser, alltså hänvisningar under skriftsställena. Det var extra gott om sådana, det var kanske 10 stycken under var skriftställ. Och det gav mig så mycket mat. Det gav mig så mycket förståelse. Och jag tror det hjälper mig än idag, den gamla bibeln, att jag studerade den först. För när jag läser ett skriftställ så dyker det upp så många andra skriftstäder i huvudet mitt som på något sätt har med saken att göra. Jag kom också att tänka på när jag satt och förberedde här, för att det blev sånt, liksom jag gick från det ena till det andra och hoppade runt sån. Så tänkte jag på sån dataspill. Jag vet inte om alla här har spilt dataspill. Kanske någon inte har gjort det, men Och för mig var det så länge sedan, så jag vet inte om ni känner igen den här typen av dataspel, för det är så länge sedan, men jag tror ni förstår vad jag menar. Om ni tänker, en man är här, en liten sån gubbe, och så är det svart. Bara ser man en liten cirkel runt gubben när man ser lite konturer av något, och så börjar man att gå, så öppnar sig landskapet lite mer för ju mer man går. Känner ni igen den bilden? Lite sån upplever jag att det är också när man får skriftstöd efter skriftstöd efter skriftstöd, att ordet bara öppnar sig och så ser man mer och mer och mer. Och det är lite av huvudtemat i den här liknelsen, utifrån när jag läste den idag i vart fall. Jag tror man kan se andra ting i det här också, men just idag så handlar det om det att få lys och få uppenbaring. Så liknelsen, jag kommer ta den från alla tre synoptiska evangelier. Det är alltså Matteus, Markus och Lukas som kallas för synoptiska evangelier, för att de följer en samma struktur, samma modell, samma stories. Johannes evangelier har lite annan karaktär. Så jag tar liknelsen från alla de tre, för den finns med i alla tre evangelierna, alla tre synoptiska evangelier. Och jag börjar i Lukas, och det är Lukas 11 och 33, och då står det så här: ingen tänder en oljelampa och sätter den i källaren eller under ett kar. Nej, man sätter den på hållaren, så det som kommer in kan se lyset. Öjet är kroppens lampa. När öjet är lite friskt är det fördi kroppen är fyllt av lys. Men är öjet lite sykt är det fördi det är mörkt i kroppen. Se därför till att lyset i dig icke är mörke. Är nog allt i kroppen din lys och ingen del av den mörk, då blir allt lyst. Som när en lampa lyser på dig med sina strålar. I Markus 4:21 så står det så här: han sa till dem, när den kommer in med en oljelampa, blir den då satt under ett kar eller under sängen? Sättes icke lampan på en holder, för det finnes inte ett skjult utan att det ska bli synligt, inte ett hemligt utan att det ska komma för dagen. Om någon har öron så hör han, och hör med så hör. Och han sa till dem, pass på vad det hör, för i samma mål som det själv målar upp med ska det också målas upp till det, och ändå mer ska ges det. För den som har ska få, men den som icke har ska bli fråntatt själv det han har. Det är lättare att läsa Bibeln på svensk, syns jag. Men så kommer vi till Matteus 5:15. Heller icke tänder man en oljelampa och sätter den under ett kar. Nej, man sätter det på en hållare så den lyser för alla i huset. Slik ska deras lys skinna för människorna så dere kan se de goda gärningarna dere gör och prisa deras far i himlen. Nu höll jag på att säga, slik lyder Herrens ord. Amen.
Vad var det sista
verset? Det sista var Matteus 5:15. Så det var den här liknelsen om en lampa. Jag är väldigt glad att det står lampa i norska bibeln. I svenska bibeln står det lys. Man tänder ett lys och sätter en skeppa över. Men här står det lampa, och det är väldigt bra. För liknelsen handlar egentligen om en lampa. Precis som vi ibland, lite slurvigt, pratar om gamla testament, så pratar vi om lysstaken fast det egentligen är ett lampställ. Och det är lite viktigt att det är ett lampställ. För det är en lampa som brinner på olja. Och olja är en bild på den heliga ånd. Det är olivolja som man brukade i tabernaklet för att tända lampan. Och olivolja är återkommande bilder på den heliga ande. Och då kommer vi lite till huvudpoängen på en gång. Lampan som lyser en bild på den heliga ande. Och den heliga ande är ju en bild på den nya pakt. Den nya pakt kallas för ondens pakt. Och det står också om att Evangeliet har en strålkraft, en lyskraft. Det lyser ut av evangeliet, det lyser av härlighet. Det står på forskjellige måter på forskjellige steder, men det står att evangeliet har en strålkraft. Det står bland annat i andra kor 4:4, så står det om att evangeliet är en strålkraft. En kraft som strålar fram ur evangeliet. Men det är också i bilden i andra Korinthierbrevet 3 där det står om en doxa. Doxa som betyder härlighet betyder också en strålkraft. Härlighet är ett ord, doxa är ett ord som betyder strålkraft också. Och ser vi på det andra då. Man sätter det icke under skeppan eller under ett kar. I grekiskan här så är det ett mått som man mätte upp säd och sånt med. Man brukar icke ett sånt sädesmått och sätter över lampan. För då mål heter det, tack. Det är liksom man tar icke ett sädesmål och sätter över lampan för då kväver det lyset. Det slutar att lysa. Jag tänker att det är en tydlig bild på vad som sker när man drar in loven i evangeliet. Du förmörkar lyset. Det står att loven är en skygge. I brevet 10:1 så står det om hur loven är en skyggebilde av det som skulle komma. Det står också i brevet 8:5 om det här med att det gamla pakt är en skyggebilde. Och en skygge är ju något som bryter lyset. Ett mörker. Egentligen så finns det inte något mörker, tänker jag, som inte är en typ av skygge. Så en skygga är det som bryter lyset, så det blir mangel på lys och så blir det en skygga. Och vad är vitsen med att tända en lampa om man ska liksom sätta ett kar över den lampan? Sen stod det ju något märkligt här. Man tänder en lampa och sätter den i källaren. Så tänkte jag, men visst man ska till källaren så tar man med sig lampan till källaren så man ser något där. Så jag var bara nött till att gå till grundtexten och se vad som står i grekiskt där. För det stod inte helt detsamma i andra översättelser som i den norska. Så den norska var lite speciell här med källaren, syns jag. Och jag förstår varför de har översatt till källaren. Men det var ändå lite bom, syns jag då. Unnskyld, norska bibelöversättare. Om jag trampar på några tår här. Men det grekiska ordet är kryptos. Och jag vet inte om det har hållit på med och lösa sådana krypton i avisen. Har man det i Norge?
Kryssord.
Ja, kryssord är en ting. Men det finns i Sverige har vi något i tillägg till kryssord som heter krypto. Där man ska finna ut bokstäverna och som har speciella tal. Och så ska man sätta det samman till ord. Det är lite som kryssord fast ändå mer komplicerat, syns jag då. Det kallas för krypto i Sverige. Jag vet, kanske har ni inte det. Men krypto. Och det grekiska ordet krypto, det kan ju betyda en krypt, men det betyder egentligen ett skjult städ eller ett hemligt städ. Någonting som är skjult eller något som är hemligt, det kan också betyda något som är privat. Det man inte visar fram. Så krypto, i första hand så betyder det då inte källare, utan betyder ett dolt städ. Man sätter liksom inte lampan på ett skjult städ, där den inte fyller en funktion. I källaren kan den faktiskt fylla en funktion då. Om man ska ner och hämta något. Så jag väntar med det med öjan. Eller nej, vi kan se något om det. Öjeligt är kroppens lampa. När öjeligt är friskt. Fördi kroppen är fylld av ljus. Men när öjeligt sykt så fördi det är mörkt i kroppen. Se därför till att lyset i det är ett mörker. Och här kan du börja att låta lite rart. Se till att lyset i det icke är ett mörker. Hur kan man prata det språket? Vad ligger i det? Jag tänker så här, i andra Korinthierbrevet 3 så står det om det med doxa, som också är en typ av lys, en härlighet. Så står det att loven hade sin härlighet. En härlighet som försvann och blev till intet på grund av den större härligheten. Så det fanns en större härlighet med mer strålkraft. Och det står vad det var för strålkraft. I loven det står att det var att den strålade av fördömelse. Fördömelsens ämbete, Moses lade en slör över ansiktet för strålade fördömelse utav Moses när han kom ner från fjället. Folket flyktade från fjället när han kom för det var så mycket fördömelse. Det var en typ av strålkraft. Men en strålkraft som vi kan kalla för ett mörker, för det var en skygge. Det var en gamle pakts härlighet eller strålkraft som blev till intet i jämförelse med den större härligheten som är den nya pakt. Se till att lysa i det icke är mörker. Jag tror det handlar om vad man har tagit in i sig. I nästa evangelie i Markus, där stod det ju så här: pass på vad det hör. För i samma mål som det själv målar upp, men ska det också målas upp till det. Vad handlar det om? Ja, pass på vad det hör, det ni eller mig. När vi hör fördömelsens ämbete så begynner vi att fördöma. Så pass på vad vi målar upp åt andra, för där kan vi se vad vi har spist. Vad kroppen vår har blivit fullt av. Är den, är det ett mörker? Är det lyset i kroppen vårt ett mörker? Eller är det ett lys, den större härligheten som faktiskt strålar på riktigt? Om någon har öron att höra med så hör. Stod det precis innan där. Pass på vad det hör. Om någon har hört så pass på. Det står i Hebreerbrevet om de som har fått sina sanser upphävt till att skilja mellan gott och ont. Där skulle man kunna tänka att det handlar om att ha lovisk tankesinn. Vi kan skilja mellan gott och ont. Jag tror det handlar om att skilja på vad som ger liv och vad som ger död. Vad som är gott för oss på riktigt. Loven verkar ju väldigt god. Den är ju god. Men den väckte synden till liv. Så den var inte god för oss som bodde i ett kött. Så för oss var den ett problem. Men så kom Kristus och hjälpte oss. Så den som har fått sinnena uppövd på att skilja mellan gott och ont. Kan du skilja på en präken som ger dig liv och en präken som kväver dig? Jag tror det. För jag tror du har fått sinnena uppövd på att kunna skilja. Men det är så viktigt att vi kan skilja. Och jag tror det är viktigt att vi verkligen zoomar in Herren och spör honom om hjälp. Hjälp mig att höra vad jag ska spisa och vad jag inte ska spisa. Jag pratar ibland om de här andliga sanserna. Då har vi en av dem är ju näsan. Lukt. Alltså jag pratar om fysiska sanser som andliga sanser. Att det finns en korresponderande. Och jag tänker, vad är lukten till för? Jo, bland annat för att lukta om du luktar ruttent för du dricker eller spiser. Du avgör, är detta något jag ska ta in? Undertonen är tonen som Lars brukar säga och jag säger det så gärna också. För det är så stor sannhet i det. Undertonen är tonen. Vi tränger att lukta och stämma av tonen för vi begynner att spisa. Är detta liv eller är det fördömelse? För spiser du fördömelse så lovar jag, då blir du en sån som till slut fördömer. För det vi tar in i oss, det kommer också ut av oss. Det som bor i hjärtat, det flödar munnen överallt. Så det är så viktigt vad vi spiser. Pass på vad det hör. Sen står det om goda gärningar här då, i Matteus. Slik ska deras lys skinna för människorna så de kan se de goda gärningarna det de gör. Och prisa deras far i himlen. Det absolut sista är att de prisar far i himlen. Det tycker jag är väldigt fint, för där kommer glädjen in. För jag tänker det med när lyset får skinna på olika måter. Strålkraften från evangeliet. När det får lysa så blir det en glädje. Man börjar prisa Gud. Men här står det om goda gärningar. Ja, men är det gärningar vi ska hålla på med då? Ja, vi ska. Goda gärningar är till för den som tror. Lovgärningar är inte till för oss. Ingen blir frälst vid lovgärningar. Ingen blir mer välsignat av att vi prövar att göra Gud förnöjd med våra gärningar. Och om du gör goda gärningar för att Gud ska bli förnöjd så är det lovgärningar. Kanske inte för den som tar emot. För den är det bara goda gärningar, men för dig. Så vi måste passa på vad vi liksom, i vilken ond opererar vi? Eller vilket träd opererar vi? Jag brukar tala här fikonträdet. Som jag kallar för kunskapen om gott och ont. Jag ska förklara någon annan gång kanske varför jag säger fikonträd. Men, och det andra vinträdet, livets träd, Jesus. Vad är det för frukt? Med vilket hjärta gör vi ting? Det kan se helt likt ut. Det kan smaka sött och gott, bägge delar. Speciellt för den som tar emot. Men din hållning, vad är din hållning bak det hela? Går du till menigheten för att göra Gud nöjd? Eller för att du får liv? Jag hoppar du kommer för att få liv. Och Har du upplevt att allt är att du får liv, så snacka lite med Herren. Be för predikanten. Plötsligt så blir det dyrbart. Det ligger liksom inte bara på predikanten, utan det ligger lite på hjärtat vårt också. Blir det inte liv, så be lite för den som präker, så får du plötsligt en parallellpräken av den heliga ande, och så blir det liv allikevel. Det kan till och med bli väldigt mycket liv av att höra en väldigt lovisk predikant. Hvordan då? Och jag brukar spöra den heliga ande på den här måten när jag har suttit under lovisk förkynnelse. Ge mig bibelord på det du menar är mer sant än det predikanten säger, om det är något galet här. Och så får jag massvis med bibelord som ibland säger då det stick motsatta mot predikanten, men det gör inte något. Och så skriver jag ner de där skriften, och så plötsligt så har jag fått en präken som är full av liv. Så vi kan, egentligen så kan man lyssna på vem som helst, även om jag kan anbefalla det då. Så. För den heliga ande är där. Hjälparen är där. Ska se om jag kan se lite av mina notater här, för jag har flera tankar. Det med lampan, det är ju den nya pakt och den heliga ande. Och skyggan är den gamla pakt. Det står i Apostlagärningarna 2:17 att när den heliga ande kommer så ska Gud ösa ut sin heliga ande över allt kött. Och där står det pour out på engelska, alltså hälla ut. Och lampolja är något som man faktiskt kan hälla upp eller hälla ut. Vi har ju blivit fyllt upp med den heliga ande. Men jag tror, även om vi är fyllt upp, så tror jag att vi kan på en måte ha en inställning där det får fortsätta flöda, att det får vara en pågående process, att den heliga anden får fylla på stadigt. Och det handlar om att göra sig törstig, eller låta sig vara törstig. Det står ju om den som skulle dricka, Jesus pratar ju om den som dricker av det här vattnet blir aldrig mera törstig. Men ordet dricker är i en grekisk sån pågående process. Det är inte något du gör en gång, utan det är något du gör hela tiden. Utifrån det fullbrakta verket så kan vi dra på nytt och på nytt och på nytt. Och fortsätta låta det fyllas på och svämma över hela tiden. Och vi kan också, tror jag, på en måte stänga av vår själ och koppla bort den lite grann. Sällan om kranen står på hela tiden, så kan vi koppla ut och liksom ha vårt fokus någon annanstans. Så jag tror på det här med att ha det man kan kalla för lite soaking, lite... Att man ställer sig in ställer in kanalen lite för den heliga ande, så han får vara med och bygga upp dig, fylla på dig på nytt, även om du redan är fullt upp. Vi har fått fullt mål från Gud, så tror jag ändå på det här med att bara ställa sig in för den heliga andes, öppna sig för den heliga ande, att vi kan göra det på nytt och på nytt. Jag hoppas det är mening för dig. En annan bild som jag kopplad direkt till den här förtällningen är ju det. Jag har hört det här själv från Lars på en väldigt bra måte, men det ska fortsätta att sägas för det. Och det är ju de här jungfrurna, brudepikerna, som hade olja. De som hade olja, det gick ju bra. De som inte hade olja hade ett problem. Vad var problemet med de som inte hade olja? Jo, oljan är den heliga ond. Och den heliga ond, eller ondens pakt, är den nya pakt. Så problemet med de som inte hade olja var ju att de hade blivit igen i den gamla pakt. För nu levde den heliga ande, eller opererade den heliga ande i den nya pakt. Ondens pakt. Jag tror egentligen alltid att den nya pakt har varit ondens pakt. Men det är liksom där den heliga ande opererar. Så vi må förhålla oss till Gud. Alltså den gamla och nya pakt handlar ju om två förhållningssätt till Gud. Antingen så kommer jag till Gud med mina gärningar och min duktighet. Eller så kommer jag till Gud och är på en måte tom och säger, du har allt för mig. Så det handlar egentligen mest om två försäljiga förhållningssätt. Det handlar om ett hjärtas inställning. Och de som hade olja i sin lampa, ja, det var ju bra. De hade den heliga ande. Det blev liv och glädje och fest. Och det blir glädje och fest när vi har den heliga ande. Det står också att ditt ord är en lampa. Guds ord är en lampa som hjälper oss att se. Alltså Guds ord, evangeliet, har en strålkraft. Och så står det i Bibeln att Gud är lys. Det står att Gud är kärlighet och så står det att Gud är ljus. Gud har massa egenskaper. Men det här är inte hans egenskaper, utan det är hans väsen, kärlighet och ljus. Och när evangeliet har en strålkraft, när Guds ord är en lampa, så ligger det någonting där, tänker jag. Det ligger någonting djupare, det ligger någonting fantastiskt, nämligen att när vi förkynner evangeliet så är det ju ord. Men det är ord som Gud bor i. Gud är lys. Utan Gud inget lys. Det är alltså ord som Gud bor i. Han bor i sitt ord som strålar. Därför är det levande ord. Han bor i det. Visst är det fantastiskt? Det finns något djupare här. Tänk att sätta skepparna över det. Liksom lys, strålkraften från evangeliet som är Guds levande ond i ordet, så vill vi sätta en skeppa över det. Vi vill ju inte det, men alltså om man har begynt att få en logisk tankemåte så ubevisst så begynner man sätta en skeppa över Guds levande, strålande ord som är livgivande. Och när man sätter en skeppa över det, så ja, då kväver man det på styra och så slocknar det. Nu tror inte jag att Guds ord kan slockna, jag tror att när du lyfter skeppan så bara flammar upp ändå. Vi kan inte släcka Gud. Vi kan inte stoppa evangeliet. Det finner nya vägar. Man kan bromsa det tillfälligt, men det finner nya vägar. Guds ord är ju, det är ju levande. Vi tar inte död på Guds ord. Det är evigt. Men det är en strålkraft här. Gud bor i sitt ord. I den där doxan. Härligheten. Det finns ju ingen doxa. Doxa betyder härlighet. Det grekiska doxa. Det finns ju ingen härlighet utan att Guds ond är där. Guds ond gör att det blir levande. Det blir, du kan känna Guds närvaro. Så här med att ha lampan synlig, det handlar om Guds närvaro. Det står ju i Uppenbarelseboken att om lampställe som skulle flyttas från menigheten, vad handlar det om? Jo, det handlar just om detta. Att Guds härlighet vilar över oss, den levande Guds menighet. Men visst, vi stänger av och går in i det logiska tankesinnet, så är det som att vi klipper av härligheten eller söker oss till den gamla härligheten som hade mist sin härlighet. Den härlighet som blev borta på grund av den större härligheten. Nu är jag i andra Korinthierbrevet 3 om någon undrar vad jag snackar om. Läs gärna det kapitlet, det kan man läsa om och om igen om härligheten. Alltså Moses la ett slör över sinnet, det står att överallt där Moseloven förkynnes så läggs det ett slör över hjärtat eller sinnet. Men i Kristus så tas slöret bort. Det är en bild på samma sak, det här med lampan och skeppan. Slör som täcker över. Och så är det en annan typ av härlighet. Men det här med lampställe som skulle flyttas var samma sak när man begynner att bli lovisk. Så här är det som att härligheten blir borta och så blir en annan typ av härlighet. Och jag har sett den härligheten på närt håll. Menigheten som har blivit lovisk kan sitta och ropa med full kraft, halleluja, amen. När predikanten präkar från kött till kött. När predikanten präkar att vi må bli bättre på det och det. Vi må bli bra på det och det. Och vi må göra detta och detta. Det här må-budskapet. Måste, må, bör. Skall, buddhismen har Lars kallat det någon gång. När det präkas så är det från köttet. Och det kan hetsa upp köttet i de som lyssnar. Ja, det är så sant. Det där trängte vi att höra. Vi må skärpa oss, vi må ta oss samman, så vi må bli bättre. Men det där är en härlighet som är av kött. Och den härligheten blir borta väldigt fort. Nästa dag när du vaknar så har du huvudpina. Och tänker, oj, hur ska jag få till allt det där nu då? Och jag bad ju inte 5 timmar när jag kom hem. Den härligheten tar ju liksom död på all glädje. Den för dig in i fördömelse. För du tänker att du ska stå på, du ska vara så flink. Och så blir det bara fördömelse till slut oavsett. Man kanske klarar att känna sig duktig ett litet tag. Men det är också bara stolthet. Det är också bara kött. Så det är ju inte den härligheten vill du ha. Vi vill ha Guds härlighet. Den där vi kan få vara som vi är. I vår trasighet. I vår skröplighet. I vår eländighet. Icke för vi ska hylla den. Men för vi ska kunna vara uppriktiga och vara de vi är. Och så får Gud vara den som är stor och stark i vår svaghet. Det blir mycket härligare. Då kan man släppa ner skulderna och känna att man är okej. Okay. Att man duger. Vi är bra nog. För ovanför Gud så är vi ju bra nog. Icke på grund av att vi är perfekta, men på grund av att vi har fått hans helighet som ett arv. Hans rättfärdighet som ett arv. Jag vet ju vad som gör mig brinnande. Och sällan om det ibland har känts som en rikande veke, så vet vi Gud släcker icke en rikande veke. Han blåser liv i den. Jag vet vad som håller mig brinnande. Det är icke att jag är flink. Det är icke att jag är perfekt. Utan det är Jesus Kristus och det han har gjort. Hans fullbrakte verk. Det håller mig brinnande. Evangeliets strålkraft. Evangeliets härlighet. Den helige andes uppenbaring om vad Gud har gjort för oss. Det håller min lampa brinnande. Och vet ni, det är så spännande det här med lampan. Lampstället. Om vi går till tabernaklet. Så fanns det 7- och 9-armad. Lampställ. Ja, samma lampställ i tabernaklet som hade 7 och 9 armar. Hur kan man förklara det? Jo, för det fanns en liten låda där man tog fram 2 armar som man kunde hänga på, så det blev 9 armar istället för 7. Och det visar då att den helige andes alla 7 egenskaper, den lampan är en bild på det, men också andens 9 frukter och 9 nådegåvor finns som en bild i det här lampstället. Så det har verkligen med den helige ande att göra. Och jag tror det här med tungotalet som vi har här i menigheten. Vi håller det höjt och dyrbart. Jag tror det är en sån viktig grej. Prästen tog alltid den mittersta lampan och tände upp de andra. Jag tror att tungotalet ditt, där det står att du bygger upp dig själv i anden, har med det att göra. Vi kan liksom tända upp våra nadegaver är att vi ber, icke med vårt förstånd, men med Helions ord som jobbar i oss och verkar i oss. Och som ber bortom vårt förstånd. Jag upplever att det går på en måte från härlighet till härlighet. När jag kopplar bort mitt förstånd och ber med hjärtat. Stol icke på din förstånd, men från hjärtat, därifrån utgår livet. Det här intuitiva, inte det intellektuella. Onden opererar, skulle jag säga, främst genom det här intuitiva. Undertonen i tonen. Sen är det inte fel med kunskap. Och vi kan studera och hålla på med grekiska och allt möjligt sånt. Men vi landar inte, tänker jag, i en filosofi. Bara för att vi håller på med och gräver i ordet. Vi landar ändå i en uppenbaring. Som är den helige andes visdom, kunskap och strålkraft. Paulus skrev till Timoteus, var det väl, att lägg händerna på dig själv och tänd upp den nådegåva som du hade. Jag tänker ju att vi har tillgång till alla nådegåvor. Någon tänker att vi har en eller någon eller kanske någon och så, men jag tror vi egentligen har tillgång till alla, för allt finns ju i Jesus. Och jag tänker att de är behovsbaserade. Har vi ingen sjuk här så tränger vi väl inte någon kraft till hebreelse, eller det blir väl överflödigt. Men har vi någon sjuk så är det ju bra att vi kan plocka fram den gavan, och vem som helst kan liksom operera i den. För alla har vi Kristus, alla har vi samma ond. En ond, ett dop, en tro. Det här med trons enhet. Det är samma lys, samma ond. Och i den samma ånd så kan vi alla operera. Och då står det om att Jesus sa, jag är livets lys. Eller jordens lys, världens lys. Jag är världens lys. Så han har kommit för att lysa upp den här världen som på en måte låg i mörker. Men då opererar han genom oss. Han har liksom planterat sin lampa i oss, i våra hjärtan, så plötsligt strålar ut av ögonen på oss. Och det är så fantastiskt. När jag körde hem härifrån Åsgrejna, och nu när det börjar bli mörkt, så kom jag bort förbi den här kringledalen där. Och då ser man Maura som ligger, en del av Maura ligger liksom bort längs fjällkanten, skråningen. Så ser man hur det lyser där. Det är så fint att se på. Man ser hur det bara lyser upp. Och då tänker jag på det där skriftstället där det står att vi ska vara som en by på ett fjäll. För där ligger liksom byn på fjällkanten. Och man ser att det finns inte någon sån vägbelysning just här. Så det är mörkt och då lyser extra klart och härligt. Och då tänker jag på oss, menigheten, det där är vi. Vi ska vara som en by på ett fjäll som strålar. Och en by på ett fjäll är ju många hus. Här sitter många hus med lampor i. Med Jesus Kristus och den helige ande på insidan som strålar fram med evangeliet. När jag var nyfrälst så ställde jag mig ett spörsmål många gånger. Varför har ingen förtalt mig om detta förr? Och då svaret på det spörsmålet fick jag när jag fick uppenbaring om just det med den nya pakt och nåden. När jag studerade Romarbrevet så skrek jag rätt ut mitt i natten. De har inte sett vad det står. Och då förstod jag, det är klart de inte har prövd att förtälla mig, för de har inte fullt lys på evangeliet. Nu menar jag inte du som sitter här, du inte har det, men det är många kristna där ute som inte känner evangeliet, för man har blandat det med loviskhet. Och litet loviskhet ödelägger allt samman. Det var någon som la ut på Facebook ganska nyligen om Charles Spurgeon. Han hade sagt ett sandkorn av lov i ett hav av evangelium ödelägger hela evangeliet. Det är ett ganska starkt påstående, men det är ju som om vi bara smyger in lite grann. Det här med flinten i ögat. Det är vanskligt att se om du sätter in, det står i grundtexten står det om ett grässtrå där egentligen, eller gräs. Om du får ett gräs in i ögat, det är vanskligt att se med det öga då. Man ser det inte klart själv om det är så lite som förstyrrar. Så det med att hålla det loviska borta från sinne vårt, att vårt lys icke är ett mörker. För då var ju ögat sykt. Hänger det med? Det är fortfarande connecting the dots här. Vi har ett skriftställ som pratar om ett gräs i ögat. Och så läste jag om det med om ögat är sykt. Skrift förklarar skrift. Det är så spännande. Det här var det jag fick till idag. Lampan. En bild på den nya pakten och den heliga ande. Kontra vad heter byttan, skeppan, man säger lite försäljare. Som är en bild på loven som prövar att kväva strålkraften från evangeliet. Så det var det jag hade för idag. Jag tackar dig Jesus för att du är här. Jag tackar dig för att vi ska få leva i ditt lys. Den heliga andes strålkraft, evangeliets strålkraft. Jag tackar för att vi får lysa som en stad på ett fjäll. Så att människorna ser härligheten som strålar ut av evangeliet. Jag tackar för att de förutbestämda, färdiglagda gärningarna som det stod om. Goda gärningar, att människor får prisa oss för de ser de gärningarna. Och det är inte gärningar som vi gör utan det är sådana som du har gjort färdigt på förhand som vi bara får vandra i. Gärningar som är god frukt av vår tro och din nåde. Jag tackar dig för det, far, i Jesu Kristi namn. Amen. Amen.